Podplay.
Och hjärtligt välkomna till den här veckans sommaravsnitt specialare från arkiven med Mord mot mord. Karin Londré, hur är läget?
Jo, men det är väl toppen tycker jag. Vid den här tiden när det här kommer, då är det alltså precis i slutet av juli. Nästa vecka är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt. Men redan nu kommer vi ha släppt ett litet extra fall. I alldeles nytt fall i Patreon-feeden. Så om man vill ha nytt mord mot mord-innehåll så in på patreon.com/mord mot mord. Så finns det ligger ett färskt fall där och väntar på dig.
Ja, så spännande. Vad kan det vara?
Gud vad härligt. Hur mår du, Anna?
Jag mår jättebra. Det är ju underbart med sommarlov slash semester.
Det får man
som vi längtade.
Som vi längtade. Vilken stämning, eller hur?
Ja. Det är sån stämning. Och jag är otroligt, otroligt nyfiken på att höra vad du har för fall den här veckan.
Jo, Anna, du vet ju att man ändå, när man är liksom djupt i det här semestermodet, då behöver man ju rulla runt i en riktig jävla bedragarhistoria, eller hur?
Om man gör. Japp.
Och jag tänkte att jag ska ta oss tillbaka till avsnitt nummer 108. Och det ni ska få höra är alltså när jag berättar om vad som i Storbritannien kallades för The Great Reality TV Swindle. Om när en man som heter Nick Russian fick för sig att lura en massa människor att de skulle vara med i en reality-serie som inte fanns. Kommer du ihåg ja. Historien?
Absolut.
Den är ju väldigt märklig.
Gud vad spännande det ska bli att höra igen.
Ja, så att jag tycker att vi dyker in, för det här är fan a doozy.
Jag har, som jag sa till dig, en lite liksom annorlunda... lite annorlunda historia den här veckan. Jag tänkte att nu när det liksom är så himla mycket som är, kanske känns jobbigt i världen, så kan man behöva liksom ha något som är en annan sorts historia helt enkelt. Så det är var det förra veckan, eller jag vet inte om jag ens pratade om det i podden, men att man egentligen hade velat ha typ en sån Carmen Zita Rockefeller-historia, men att du redan har gjort den så att vi kan inte köra den igen. Så att jag ville hitta någon som också var en con-person. Och det har jag då gjort.
Okej, vad spännande.
Låt mig ta dig tillbaka till 2002, Storbritannien. Yeah. Reality-serier är grejen. Det kanske inte är den enda grejen, men det är en av grejerna. Big Brother är superstort. Snitt typ så här 5,8 miljoner människor, tror jag. Det är tredje säsongen som man är inne på. De två första säsongernas vinnare har blivit super, superkända. Och du vet, samma år har typ I'm a Celebrity, Get Me Out of Here premiär. Det liksom är så, men du vet, så var det väl i Sverige också, att man bara testade allt
Villa
var reality-serier. Baren, andra klassiska serier, exakt. Så att det är sjukt mycket reality-serier och folk blir liksom jättekända genom att vara med i dem. Så därför väcker en annons som i början av 2002 publiceras bland liksom, alltså under så här jobbannonser i ett flertal brittiska tidningar, stort intresse. För i annonsen står det så här: "Want to raise your profile? Frågetecken. A new reality show seeks contestants. June 2nd to 3rd, £100,000 if successful. If you're a characterful, resourceful and energetic, then email nrussian@nrussianfreeserve.co.uk. Lite drygt 1000 personer svarar på annonsen.
Okej.
Och de, det finns antingen de som har sett annonsen där, eller så har de typ fått en flyer som tilldelad sig i Camden i London liksom. Okay. Men de allra flesta får via den här ser det i de här tidningarna typ. Och efter ett tag så får typ några så här utvalda sökande ett efterlängtat mejl då från tv-producenten Nick Rushen. Och han meddelar dem att de har gått vidare till nästa steg. De ska få komma på audition i
början av juni. Det känns
som
ett riktigt tv-producents namn.
Alltså, verkligen. Och han är en riktig tv-producentsperson. Alltså, jag kommer in på det mer sen, men han ser verkligen ut... Alltså, han är perfekt tv-producents face. Framförallt Storbritannien vid den här tiden, typ. De kommer då under de här uttagningarna få liksom testa, de kommer testa så här på deras förmåga att samarbeta, typ tänka smart, vara kreativa. De kommer typ få träffa psykologer och du vet så här. De kommer också förstås kolla deras personligheter. Och de här intervjuerna äger rum på Ravens 8, som är en privat ö i Themsen.
Okay.
Det är liksom, alltså du vet, tänk dig så här, den tidens britt typ eventlokal eller festlokal. Alltså bröllopsfest Storbritannien 2002.
Ja.
Såna, exakt så ser de ut liksom. Och de här potentiella deltagarna som är utvalda är alla liksom så här härliga 20-something personer. De är superpeppade på att testa något nytt. De är antingen sugna på prissumman eller så är de liksom sugna på så här, du vet, kanske testa någonting innan de går vidare i sina, på sina inslagda banor. Eller så vill de bli kända helt enkelt. Alltså, tänker så här, det här kan vara början på min liksom, tv-karriär typ. På Ravens 8 så träffar de då delvis liksom ett helt kamerateam som börjar så här redan under uttagningarna filma allting som händer. De träffar psykologer, de träffar lite annan liksom den typen av personal, och så träffar de då Nick Rushen. Och han är som sagt superstereotyp tv-producentsperson. Mm-hmm. Han är jättekarismatisk, spännande, du vet, lite så längre hår, kanske typ så mörk sendré. Vänta, okay. Sendré, är det man kallar råttfärgad när man låter fin?
Typ. Ja. Jag tänker att Sendré är ganska fin färg.
Ja, alltså, men han har ganska... Ja, men han ser ut som att han kunde vara med i... Han kunde lika gärna vara med i typ en tv-serie.
Jag fattar.
Han har liksom, du vet, så... en jacka som är i skinn, mitt emellan kavaj och rock.
Ja, jag vet. Det alltså, är min värsta plagg.
Mm. Ja, det är inte bra. Exakt så ser han liksom ut. Och han berättar då att utöver att de ska intervjuas av honom och de andra där, så här, så kommer de delas in i lag och få en gemensam utmaning under den här uttagningen. Och de kommer då få med sig en kameraman när de utför den här utmaningen. Och allt det här är liksom en del av serien. Typ. Utmaningen är att de måste baka en kaka.
Mm-hmm.
Men de har inga pengar. De har inga ingredienser och de har inget kök.
Okej.
Okay. Svårt ändå.
Väldigt svårt.
Men så de ger sig då ut, liksom de här härliga, peppade människorna. Liksom kastar sig ut bland i London och börjar knacka på hemma hos folk och be om att få låna ingredienser och be om att få låna kök. Och du vet, liksom så här. Det går ganska bra helt enkelt. Alltså de kommer liksom tillbaka med kakor och är liksom så här superpeppade på att vara närmare typ. Kort efter de här uttagningarna så får 30 personer mail från Nick Rushen och får då reda på att de har blivit utvalda. De ska få vara med i det här programmet och de får också första gången så här höra lite mer om val och liksom om det här formatet typ. De får reda på att det produceras för Channel 4 och får liksom så här avtal och kontrakt som de ska så här skriva på och skicka tillbaka. Till, och det produceras då av Nick Rushen Productions som är hans liksom, produktionsbolag.
Okay.
De får reda på att de ska filmas under ett helt år.
Oh, fy, och hemskt.
Under den tiden så kommer de liksom så här få uppleva massor. De kommer få resa runt jorden. De kommer liksom så här få träffa superspännande människor. De får också reda på att produktionen står för boende, mat och fickpengar. Och de behöver liksom inte ha med sig några pengar när de kommer dit. Men däremot så ska de ha satt upp ett bankkonto som även produktionen kan få tillgång till.
Okej.
Det är speciellt.
Väldigt speciellt.
För det kommer du nog behöva under den här processen. Och som sagt, den som vinner tar hem 100 000 pund.
Hur mycket pengar måste de ha på det där kontot som de ska komma åt?
Ingenting från början, utan det ska liksom vara helt nytt typ. Så okay. det är lugnt. Förutom att det är, eller lugnt, det är ju fortfarande lite mystiskt, vad man vill att säga. De gör sig helt enkelt redo för att vara borta från sina vanliga liv i ett helt år. De säger upp sig från jobb, alltså gör sig av med bostäder. De dumpar typ pojk- och flickvänner. De säljer tillhörigheter, de säger då till sina familjemedlemmar, sina vänner. De har liksom avskedsfester och allting. De är superglada, för det här ska bli deras stora, stora break då. Och även fast typ så många säger liksom att deras familjer och vänner tycker att så här, de är galna som gör det här, så är det ändå så här, men du vet, jag tänker att man har en väldigt stark tilltro på den här typen av program, för att man vet ju om att man blir känd av att vara med i reality-tv.
Men alltså, jag måste säga en sak, för alla de här kommer ju bli blåsta, det fattar man ju. Så mycket detektiver är man, så att man kan ana det. Men då måste jag säga, jag kanske ska spara det här till slutsatsen.
Känner.
På något sätt, det är någonting som väcker sån himla, liksom så här, jag ska inte säga avsky, det är ett väldigt starkt ord.
Men
det, är
som,
det växer någonting väldigt, inte positivt i mig, när folk har en sån, det liksom deras enda mål är att bli kända. Alltså det är vidrigt beteende. Så därför, liksom jag säger inte att det är rätt åt dem. Det är ju fruktansvärt att de har blivit lurade, eller kommer bli det, i din story. Som jag antar att de kommer bli, eftersom du sa att det var en fraud story.
Du har inte helt fel.
Men det är liksom någonting som är så här, ja, vad fan trodde du då, idiot typ?
Ja, och grejen är typ att det känns som att den här typen av kändiskultur på något sätt ändå, för man pratar ju nu om att typ så här, vi har influencers och folk, vi har så bla bla bla. Men det känns som att den här typen av viljan till en kändiskap pikar de här åren typ.
Exakt. Och nej, precis, för jag tycker inte alls att det är samma sak som med de influencers vi har idag. Men jag tänker typ så här, alltså folk som ställde upp i typ så här kungen av Tylösand.
Ja.
Nej, bara för att de visste att de skulle bli kända. Alltså jag tycker det är ett hemskt, förlåt om vi har någon som lyssnar som är med.
Som vill gärna vill bli känd.
Nej, som har varit med i Kungarna av Tylösand.
Jockey Boy, ja, älskar exakt. Vår podd. Jag gillar ju egentligen, alltså jag gillar ju typ på ett sätt den här tiden under populärkulturen, alltså typ så här, du vet, Simple Life, den typen av tv. Men den är ju också typ, alltså så här, det känns som att Jordan och Peter och Andres bröllop är typ precis innan det här.
Och det var ju också samtidigt som typ Trista och Ryan gifte sig på Bachelorette.
Exakt, det här är liksom inte, det är inte classy times.
Nej. Men jag har inte heller någonting emot det, men det är en viss typ av dokusåpa. Alltså
jag fattar exakt. Och det här kommer bli konstigare, så kan man säga. Jag berättar. Okej.
Okay,
deltagarna delas in i tre lag. Lag 1, 2 och 3, rimligt. De är 10 personer i varje lag då, och den 10 juni 2002 så ska de här lagen träffas på 3 olika platser i London. De har fått varsin liksom. Och där ska de då få reda på mer, och sen ska inspelningarna påbörjas typ. Och ett av de här lagen träffas i närheten av Heathrow, och du vet, de så här sitter där på någon jävla parkbänk, och du vet, planen så här flyger över deras huvuden, och de bara, det här betyder ju att vi ska ut och resa direkt. Varför skulle man annars typ bestämma träff här vid Heathrow liksom? Men de andra är liksom mer kanske centralt i London. De är på lite olika ställen. Varje lag har en kameraman som följer efter dem. Och 2 av lagen får också träffa programmets co-host Lucy. Och det sista laget tror jag träffar Nick då. För han är typ också med som någon slags programledare. Men liksom lite grann i bakgrunden typ. Men han verkar som att han ändå ska vara med och leda på något sätt liksom.
Okej.
Där får de reda på vad den här reality-serien egentligen går ut på. För det vet de ju inte. De har ju liksom signat upp på det här. Men de vet egentligen inte vad det är.
Så konstigt.
Ja, det är verkligen det är speciellt. Och det kommer bli mer speciellt då. För att deras uppgift är att tjäna ihop 1 miljon pund på ett år. De här pengarna ska de alltså löpande sätta in på de här bankkontorna som de alltså var tvungna att starta för att liksom vara med i den här tävlingen. Och i slutändan kommer då alltså en person vinna 100 000 pund.
Alltså, han Russian är ju smart. Alla andra är idioter.
Fast alltså, han är ju inte heller smart, för han är ju också dum i huvudet. Man bara, du måste kunna vara bättre på att skäma typ. Det här är liksom för korkat typ.
Fast folk, han får ju uppenbarligen med 30 personer. Alltså han kommer ju ha 30 personer som jobbar för att tjäna pengar åt honom i ett år.
Ja, vi kommer till det. Ja. För att grejen är då att lagens första uppgift är att skaffa gratis boende. Eftersom de kommer behöva någonstans att sova. Mm-hmm. Och de kommer inte få några pengar från produktionen. Okay. Folk blir ju inte jätteglada. Alltså, delvis då för att de har fått information om att produktionen ska stå för boende, mat och fickpengar. Och nu är de liksom både hemlösa och matlösa och pengalösa. Men de blir också rasande på grund av den här orimliga uppgiften att de är så här, de bara, okej, så vi ska tjäna ihop 1 miljon pund för att vinna 100 000 pund.
Ja, väldigt konstigt.
Och att det liksom är så här, att många deltagare är också så här, om jag visste hur jag skulle tjäna ihop 1 miljon pund, då hade väl inte jag varit med i det här programmet.
Verkligen.
Då hade jag ju redan gjort det liksom. Och en av de som protesterar mest är en tjej som heter Louise Miles. Hon är född i Sydafrika men bor i London. Hon är en av de som så här fick en flyer i Camden och var bara så här, det här låter ju kul. Jag testar typ. Och hon har ändå sagt upp sig från sitt jobb. Hon har just blivit erbjuden någon liksom så här chefsutbildning. Tackat nej till den för att göra den här grejen istället. Hon har sagt upp sin lägenhet i Islington och du vet liksom så här. Hon är skit.
Hon är committed.
Hon är committed, men hon är också rasande. Men hon fattar också typ att så här, någon i mitt lag måste se till att, så här, att vi har någonstans att bo. Så hon börjar må lösa det typ hos någon bekant. Och de andra verkar liksom inte riktigt fatta vad det är som hände typ. Men hon är liksom, hon är skitarg typ. Så hon stämmer då träff med Nick Russian på Waterloo Station och är bara så här, du, vi måste prata typ, för det här är liksom inte vad jag har signat upp för. Nu måste du komma och möta mig. Så hon ställer honom mot väggen den kvällen. Det är liksom bara dem och en kameraman som är där. Och hon bara så här, du hade lovat att vi skulle få liksom fickpengar och mat och accommodation typ. Vad är det än som hände typ? Det här är liksom inte, det här är inte vad du har sagt till oss tidigare. Och han är bara så här, han bara, men det här kommer vara en jättebra möjlighet för dig. Det kommer vara en så himla bra möjlighet för dig och för de andra. Och du vet, när man får den här typen av möjlighet, då får man bara köra liksom. Redan när hon åker därifrån så bestämmer hon sig för att så här, jag tänker hoppa av. Jag tänker inte vara med på den här skiten liksom. Och hon blir då bara den första i en lång rad av avhoppare från Nick Russians tv-program. Ett av de andra lagen har fått en föraning om att det är liksom något knas på gång. För de har då, en av deras medlemmar har ringt sin kompis och sett till att hela laget får bo hos henne. Och den här kvinnan är så, hon bara, vad sa ni att han hette? Sa ni typ, han heter Nick Russian. Hon bara, är det han som har det här lite längre hår, den här skinnkavajen typ? De bara, exakt. Hon bara, men vi jobbar på samma ställe. Vi är kollegor på en affär i kedjan Waterstones, som är en bokaffär i Storbritannien. Och de är liksom så här, vad konstigt typ. Men de bara, men det är ju tufft i tv-branschen. Ibland måste man jobba med typ lite annat liksom. Så de är ändå ganska förlåtande. Men ganska många av deltagarna bestämmer i alla fall att de ska träffa Nick Russian dagen efter. Och för att fråga liksom så här, okej, vad är det som händer typ, vad är dealen med det här programmet som vi är med i egentligen liksom. Och då kommer det fram att det finns ingen reality-serie.
Nej, det kunde man ju räkna ut.
Det finns i alla fall inget avtal med en kanal. Alltså det finns inga sponsorsavtal. Alla kameramän är praktikanter som vill bli kameramän. Men Nick Russian har liksom en plan. Han säger att han har tänkt klippa ihop materialet från alltså auditions och första dagen till en pilot som han ska sälja.
Okej.
Men i nuläget så finns absolut inget tv-program och han har då gjort 30 personer arbetslösa och bostadslösa.
Men, också, men de är väl bara temporärt bostadslösa, för man hoppas att folk typ inte säljer sina hem för att vara med i en tv-serie.
Nej, men alltså folk hade sagt upp sig och sagt upp sina lägenheter liksom.
Folk är idioter också. Nej, förlåt, jag försvarar inte alls vad han gör. Men alltså folk är fan dumma som gör sådana saker också.
Ja, också bara det är ett år. Det är mycket märkligt. Mycket, mycket, mycket märkligt.
Och, det är ju, och på, även om den här serien finns så är det fortfarande en som kan vinna. Och ja. alla 30 kommer inte bli så där kända.
Nej, gud nej. Det är verkligen. Men också typ att så här, jag tycker typ att det är en ganska bra upplägg för en reality-serie. Jag hade typ ändå köpt den piloten. Alltså man bara, absolut. Nu ska man se vad fan som händer här. Mm. Men det finns ingen som är intresserad av den här. Och två hela lag hoppar av direkt liksom. Han tappar 20 deltagare rakt upp och ner så.
Okej.
Men ett lag, lag två, de har en lite annorlunda plan. De har då flyttat in hos sin kameraman. Eller sin kameramans praktikant, Tim, som bor i Dalston i London.
Hemma hos sina föräldrar typ, eller?
Nej, alltså han har typ så här, eventuellt att han också sagt upp sin lägenhet, men han har typ fortfarande tillgång till den liksom. Så de flyttar in den allihopa och där bestämmer de sig för att göra reality-tv om sin situation.
Okej, det var bra. The player så, becomes the play.
The playee.
Precis.
Så de sätter liksom upp ett så här videodagboksrum, du vet, som man alltid har. Mm. Och de liksom börjar berätta om sina upplevelser. De typ samlas kring Big Brother. Okay. Och du vet, det är liksom som deras så här bibel för hur det ska bli liksom. Mm. Så de vill delvis då sätta dit Nick Russian, men de vill också bli kända liksom.
Ja. Yeah.
Och snart får de då möjlighet att uppnå båda sina mål. För grejen är att Nick dyker också upp hemma hos Tim, kamera-Tim.
Mm-hmm.
För han har också sagt upp sin lägenhet
för att
jobba med det här. Vilket man bara, men du visste ju om att det inte fanns en serie.
Men han trodde ju att han skulle få 3 miljoner.
Alltså, jo, men det är också under ett år. Han hade ju verkligen bara kunnat bo kvar, men det har han inte gjort, utan han har också sagt upp sin lägenhet för att satsa på den här serien av någon outgrundlig anledning. Så han flyttar liksom in hos Tim, där han tillbringar en hel natt med att bli utskälld av de här deltagarna liksom.
Yeah.
Medan allting filmas. Han stannar kvar, ser djupt miserabel ut. Jag har sett liksom materialet. Det är bara att de sitter och skäller på honom och han ser ledsen ut.
Deppigt.
Och laget tar då kontakt med en lokal tv-kanal och är så här: hej, vi har precis blivit lurade att vi ska vara med i en reality-serie. Vi har han som hittade på, som har lurat oss. Han är här. Ska inte ni komma och intervjua oss? Och tv-kanalen bara, japp, vi kommer. Och där finns liksom så här, det finns klipp som är så himla summerande av hela grejen. Det är för de filmar deras reaktioner när de får reda på att den lokala tv-kanalen kommer dit.
Okej.
Och du vet, det är liksom så här, alltså de hoppar upp och ner i sängen och liksom skriker rakt ut liksom. För att de är så jävla, jävla glada typ. Det är enormt speciella scener. Och alla ser också ut, vet, exakt så som man tänker att de ska se ut. Britter 2002, ganska unga liksom.
Den bästa looken som finns.
De är verkligen stark. Alltså de ser ut, och flera av dem har ju sökt Big Brother flera gånger innan. Du vet, det är liksom så här, ja.
En sån docusåpa som känns som att han hade, förlåt, nu ska jag göra något instick här, som känns som att han hade kunnat vara då, men som är nu, är Just Tattoo of Us. Som går på MTV.
Okay.
Och där är det alltså två sådana riktig Jordy Shore programledare. Som är programledare. Och det kommer alltså folk, typ kompisar, par, mamma och dotter. Du vet, två stycken kommer. Uh-huh. Och för att de ska få tatuera den andra. Och den andra vet inte vad den andra ska få. som tatuerar varandra. Men vänta, och folk det gör så störda grejer. Alltså de är också, alltså det är verkligen, alltså det är så jävla men
är
intressant.
Är det britter?
Ja.
För att jag tror att en av dem är från Jersey Shore.
Ja, men jag tror det också.
Alltså det är hon, hon är så jävla
hon är ganska hon är
Charlotte. Hon är skithärlig.
Men precis, jag tror också att hon är det. Men då alla som är med är liksom den typen. Och de är typ, du vet, jag skriver så här. De gör såna sjuka tatueringar på varandra. Så att man bara så här,
hur men för att jävlas då eller?
Ja, typ.
Vilket så otroligt märkligt.
Och det, typ, ibland är det typ så här, ah, han var otrogen mot mig. Så nu ska jag, för att jag ska typ, för som straff ska jag få göra vilken tatuering som helst.
Kul.
Och så typ
hälsosamt.
Exakt. Ja. Instickare, men det känns som att den hade hört hemma under 2002 också, fast den går
det nu. Det känns också som att jag vill se den.
Den är
genast.
Bra.
Den är verkligen otrolig. Okej, men så det här laget har då liksom, den här lokala tv-kanalen kommer dit för att intervjua dem. Men för att se till då att Nick inte försvinner så låser de in honom i den här lägenheten där han får liksom sitta och vänta tills den här tv-kanalen dyker upp. Och sen intervjuar de liksom både lagmedlemmarna och producenten och det är liksom så här, om vad det är som har hänt bara. Som ett helt vanligt så lokalt nyhetsinslag.
Okay.
Och det resulterar i att laget får bli liksom, det här lägenheten i Dalston då. Vilket gör att det är alltså Dalston TV. Som det är inte Dalston TV.
De blir inte ens kända på riktigt.
Nej, de blir inte ens kända i London. De blir bara kända i det här lokala området. Men de är så jävla glada. Det finns klipp på det med att de så här går på marknaden. Och folk bara, hey, it's you! Och de bara, yeah! Och så är de så jävla glada. Och det är så stelt, Anna. Det är så enormt jävla stelt. Men det problemet med det här är ju att det här kändiskapet som de har skaffat sig på den här marknaden i det här området i London, det varar ju bara i liksom 2 sekunder. Och sen är de så här, de bara, okej, det här kommer nog inte bli så mycket mer. Vi får nog lägga ner, liksom.
Mm.
Så efter 4 dagar, de andra har avslutat det, tror jag, den 11 juni. De har nått på till den 14 juni. Men sen upplöses även lag 2.
Ja, det var bara en tidsfråga.
Det var det verkligen. Men det de säger är dock att, typ så här, att han bara, det, man får ge Nick Rushen är att han var skitbra på kasta, för alla är typ assköna. Och så här, de hade kanon tillsammans liksom.
Mm.
Men Tim är väl trött på att de bor hemma hos honom och att han fortfarande inte har blivit kameraman typ.
Mm.
31 personer då man räknar in. Tim har liksom sagt upp sig och sagt upp sina lägenheter och sådär. Och nu försvinner Nick Rushen. En av deltagarna, uppenbarligen fortfarande intresserad av att bli känd, kontaktar ett riktigt produktionsbolag och de börjar intervjua deltagarna om vad som det som har hänt liksom. Och det kommer bli en dokumentär som heter The Great Reality TV Swindle som faktiskt kommer sändas på Channel 4.
Okej.
Och den följer då delvis liksom så här deltagarna inför, men också typ när de försöker liksom, och de har också allt material från som har filmats av de här praktikantkameramännen typ.
Okay.
Och de filmar också då liksom de här deltagarna när de försöker så få tillbaka sina liv. Du vet, de flyttar in hemma hos sina föräldrar, de får berätta för sina kompisar att de har blivit lurade, att de är inte hemma igen. Alltså du vet, alla sådana saker liksom. Men 2 av deltagarna bestämmer sig för att liksom fortsätta nysta i det här. Mm-hmm. De bara, vad fan var det som hände? Typ, vad var hans grej? Var det bara att han ville ha de här pengarna? Men hur kunde hans plan vara så himla dålig? Alltså hade han ingen liksom tanke om hur han... För att jag fattar, alltså som sagt, man fattar ju typ, han tänkte då att han skulle ta deras pengar och satte in dem, bla bla bla. Men det liksom är för dåligt förberett och typ så här, vilka var alla de här personerna som var med? De vill liksom forska vidare.
Mm-hmm.
Och den ena av de här personerna är den här Louise som var den första att lämna.
Ja.
Och hon tar sig bland annat till en adress som har liksom varit knuten till det numret där hon har typ försökt ringa då Nick Rushen Productions flera gånger och det har varit en kvinna som har svarat och hon har pratat med henne. Och till slut då så åker hon till den här adressen som är knuten till det numret. Och det visar sig att där bor Nicks föräldrar.
Okay.
Personen hon har pratat med är hans mamma Margaret. som har spelat någon slags...
Ja, de är med på det hela.
Ja, men de är typ lite med, liksom, verkar det som. Och där får hon också reda på att han är inte född Nick Russian. Nej. Det mest stela fejknamnet någonsin.
Men det, det var ju för bra för att vara ett riktigt namn.
Exakt så, exakt så. Utan han är döpt till Keith Anthony Gillard. Eller Gillard. Han bytte senare namn till Jack Lister. Och sen bytte han namn till Nikita Russian. Mm-hmm. Nick for short.
Okej, okay, coolt.
Och produktionsbolaget Nick Russian existerar då inte. Och hon får också reda på att psykologen under den här liksom auditionprocessen var hans flickvän.
Ja.
Och övriga som var med i liksom teamet var hans kompisar. Och han har då gjort en deal med den här fancy ballroom-stället i Themsen. Mm. Han har helt enkelt gjort en deal med att de ska få synas i hans serie han har blåst dem med.
Ja.
Och på så sätt har han fått tillgång till den här fina lokalen. Liksom.
All right.
Sen är en annan i gänget då som heter Daniel Pope som ger sig fan på att hitta Nick. Liksom. Och typ så här, åker till alla adresser han någonsin har haft. Och på en så hittar han bara typ så här, en tjej som är så här, ah, det här är hans gigantiska telefonräkning som han lämnade efter sig. Hon bara, he's not very popular around here.
Nej, de får ta undra på det.
Nej, men verkligen. De får tag på någon kompis till honom som berättar att han har typ startat ganska många olika företag som sen har misslyckats. Alltså han verkar ha hållit på liksom. Till slut så hittar han i alla fall Nick då. Och han är liksom så här väldigt oförstående på ett sätt. Alltså det är inte så att han skiljer ifrån sig. Men när Daniel säger så här, han bara, you made 30 people homeless. Och då svarar Nick så här, han bara, I know, I'm sorry, I'm homeless too. Alltså du vet, han ser sig själv mer som...
De är inte together.
Ja, men lite så, exakt. Att han är typ så här, han är också ett offer för den här situationen typ. Så på ett sätt så verkar det som att han verkligen trodde att han skulle sälja den här serien typ. Men han har ju då... Ja, det är verkligen... Det är att välja en intressant självbild typ, eller världsbild kanske. Men grejen är att eftersom han inte då har tagit... Alltså han har ju sabbat ganska många människors liv åtminstone tillfälligt. Men han har inte gjort något brottsligt. För han har ju inte stulit från dem.
Oj, jag glömde prata in i mikrofonen. Sånt händer när jag poddar på distans. Men jag tror att ni hörde. Jag sa bara, och nej.
Ja.
Det var i alla fall inte under mitt egna fall.
Jag, vet du vad, jag kan hålla koll sen under ditt egna.
Ja, tack.
Men så det blir liksom inga rättsliga följder av det här alls liksom.
Nej.
Och efter den där sista intervjun i dokumentären som kommer ut i december 2002 så har jag liksom ingen aning om vad som har hänt Nikita Russian. Men han känns som en person som har fortsatt hassla.
Vad sjukt, det är klart han har.
Alltså han har ju lätt tagit ett nytt så här, nytt svajigt fejknamn och kört på med någon annan märklig grej.
Men en sak som jag inte fattade, visste föräldrarna om det här? Var de med på det?
Ja, de var liksom, de visste om att han hade något skit. Men de ville liksom inte så här, som sagt hon hade ändå ringt till hans mamma flera gånger. Och varit så här, alltså som att hon hade ringt till Nick Russian Productions liksom.
Ja, okej.
Och mamman hade ändå svarat. Typ.
Ja.
Nej, men exakt, precis.
Fan vad stört.
De har ändå varit med på det på något vänster. Och jag har då sett den här dokumentären The Great Reality TV Swindle. Läst en artikel från Scottish Daily Record. Skriven av en person som också låter som att han har ett fejknamn. Paul English.
Ja, det är ju Johnny English storebror.
Exakt, precis. Och den har rubriken Harsh Reality of TV Dreams. Och så har jag läst en som heter The Price of Fame from The Guardian of Rupert Smith. Och förstås Wikipedia.
Härligt.
Så,
intressant.
Det är ju,
Och jag vill bara be om ursäkt. Jag menar inte att typ säga att alla är dumma i huvudet som går på lurendrejare. Det är såklart han Nick som har varit ett stort asshole.
Jo, men alltså, absolut. Men det är ju...
Men var lite kritiska till saker. Exakt. Det är tips jag vill skicka med folk.
Jag tycker att det är superrimligt. Var lite jävla misstänksam. För att det är också det, en grej som jag tycker är intressant med det här är att jag tror att det bara gick typ en vecka mellan auditions och att de skulle börja filma typ. I alla fall inte enligt annonsen så var ju det typ den 2-3 juni. Och de började filma den 10 juni. Så det är också alltså på bara en vecka att folk är så här, ah, nu gör jag mig av med allting och ska vara med i den här serien. Det är går ju lite det är lite svårt att relatera till.
Kolla hur stor min mage ser ut i
Wow. Är det är bebis vaken?
Inte just nu.
Kom igen nu. Det är otroligt, Anna.
Ja.
Oh, wow.
Så, tack för det.
Tack för det idag.
Mm-hmm. Herregud.
Alltså, det är ju... det är typ en av mina favorithistorier.
Det är... kan man säga. Gud vad kul. Bra val, Karin, måste jag säga.
Vad har du valt från vårt djupa arkiv?
Ja, men jag blev lite så här pirrig när du sa 108. För att jag har valt någonting från avsnitt 188. Så det här är alltså ett fall som gjordes i november 2021. Och då berättade jag om en kille som var på väg hem från ett party i Marshall, Minnesota i USA. Och han körde i diket på vägen hem. Och det här är då berättelsen om den här killen, Brandon. Hans story. Och jag tänker att vi ska lyssna på den igen. Det är väldigt speciellt. Han ringde ju till sina föräldrar.
Ja, just det.
När han körde av vägen. Och sen så var det bara... Var tog i helvete
han vägen? Just det, Brandon Swanson. Så jag tänker att vi lyssnar på det. Ja. Så var det.
Precis.
Ah, gud vad spännande. Okay, men
vilket minne, Karin.
Tack så jättemycket.
Vi lyssnar igen.
Det gör vi verkligen.
Det här är ett sånt fall som jag typ tänkte att du har gjort. Och jag tänker fortfarande det. Men jag har googlat som en dåring. Och det verkar inte som att du har gjort det. Jag tror bara att det finns likheter från ett annat fall som du har gjort.
Jag fattar. Jag ska se om jag kan liksom lista ut vad det är för ett annat fall som det finns likheter till.
Ja. Bra.
Jag lyssnar.
Den 30 januari 1989 föddes Brandon Swanson i Marshall i Minnesota. Jag gjorde en konstpaus där för att jag ville att du skulle säga
Ron Swanson.
Vi har gjort det här. Jag vet, det är ju typ det man tänker på direkt.
Ja, det var det.
Det handlar inte
än
om
så länge tänker jag bara på Parks and Rec, så att we're in the clear.
Okej, okay, vi ser, vi fortsätter.
Ja.
Han verkar ha haft en helt vanlig uppväxt. Du vet så, mamma, pappa, han själv, en syster. Och han gick ut ur high school 2007 som en helt vanlig kille. Han hade brunt lockigt hår, var 1,68 lång och hade glasögon. För han var faktiskt blind på ena ögat. Så att, jag vet inte om han var totales blind och på det. Men han hade i alla fall glasögon som han behövde liksom för att typ kunna se med sitt andra ögon.
Mm.
Och kanske lite med det blinda, det vet jag. När han hade gått ut high school så började han i ett sånt community college som hette Minnesota West Community and Technical College i Canby i Minnesota. Där pluggade han det smala ämnet vindkraftverk. Men det kan vara liksom större, att det handlar liksom om elförsörjning genom andra, jag vet inte.
Alternativa.
Jag läste det som wind turbines.
Ja.
Och, ja. Och planen var att efter att han hade gått färdigt liksom den, det verkar vara som någon slags grundutbildning, så skulle han då söka sig vidare för att söka, liksom plugga på, jag vet inte om man säger riktigt college, men liksom en större skola typ inom, något inom samma fält. Liksom. Mm. Han verkar vara en smarting, tänker jag, om man läser vindkraftverk.
Yep.
Jag vet inte om det säger mer om mig eller honom. Och när skolan var slut för terminen den 13 maj 2008 så skulle det såklart firas med party. Alla Brandons kursare och även han själv gick på då någon stor fest där i Canby där skolan låg. Men han hade bestämt sig för att efter festen skulle han köra de knappa milen hem till Marshall och sin familj för att då inleda sitt sommarlov.
Mm.
Runt midnatt lämnar han festen. Han har druckit någon öl, men han är absolut inte full så. Men han har i alla fall druckit liksom en eller två bärs av liksom. Så. Han sätter sig i bilen och börjar köra. Och av någon anledning, som jag tänker är för att han kanske ändå har druckit lite grann, så bestämmer han sig för att inte köra motorvägen som tar 35 minuter, utan han bestämmer sig för att liksom ta bakvägen. Det är lite mindre vägar så. Så han sätter sig i bilen, börjar köra på de här bakvägarna och jag vet inte exakt vad som händer. Men han kör av vägen ner i dike.
Okej.
Okay. Men det går bra liksom. Han klarar den här avkörningen helt fin och det verkar som att bilen, du vet, fastnar. Så att, du vet, så att däcken kommer inte ner. Om du fattar vad jag menar. Det är som att den fastnar, liksom själva bilkroppen fastnar på en upphöjning. Så han försöker komma upp ur diket men det går liksom inte. Så han försöker tag där och klockan är väl liksom ett eller någonting. Och du vet, det är mörkt och det finns inga lampor och sådär. Så han börjar ringa lite olika kompisar för att, du vet, be om hjälp. Men ingen svarar. Så till slut så bestämmer han sig för att så här, okej, jag måste ringa mamma och pappa. Så han ringer till sina föräldrar och bara så här, allt är okej, jag är oskadd liksom, men jag får inte upp bilen, kan ni hjälpa mig? Så de bestämmer sig så här, vi kommer hämta dig, vi får lämna bilen och så får vi lösa det imorgon. Och så frågar de vad han är och då berättar han då att han har tagit bakvägen och att han inte är helt hundra exakt var han befinner sig. Men han tror att han är i närheten av en stad som heter Lind som ligger drygt 10 minuter bort från Marshall. Och jag vet inte om det är jag har använt mig av Google Maps för att försöka liksom få ihop de här olika distanserna.
Yep.
Och då säger han 10 minuter, men det kanske är på motorvägen, så kanske lite längre när man åker de här bakvägarna. Så mamman och pappan hoppar in i bilen och när de sitter i bilen så fortsätter de att prata i telefon för att vara så här, vi kör här, vi närmar oss och du vet så. Mm. Och de hittar inte varandra. Du vet, när föräldrarna kommer fram till den platsen där de liksom tror att han är, så är han inte där. Så båda parterna är typ så här, var är du och var är ni? Och Brandon blir typ ganska irriterad för att bara så här, kan ni bara komma, du vet, så var är ni, typ, varför är ni så sega som man är med sina föräldrar? Så de bestämmer sig för så att båda två ska börja blinka med sina helljus så att man ska se om man närmar sig varandra.
Okay.
Och när de tror att de är nära med varandra så blinkar de båda två och de hör, du vet, föräldrarna hör hur han sätter på det och så där. Men de ser ingenting. Så alla blir ju liksom, alla de tre är ju bara så här, okej, det här är så jävla konstigt, var är du? Så han börjar till slut ledsna på att vänta. Klockan är liksom över 2 på natten och han bara står där mitt på en öde ö, mitt ute i ingenstans och väntar. Så han liksom gör det som man tänker sig att många gör. Jag tror inte att jag hade vågat det, men han säger till sina föräldrar att så här, vet ni, jag börjar gå.
Nej.
Jag ser ljus från en stad som han då utgår ifrån är Lind. Så han bara, det är inte långt, jag börjar gå liksom, så ses vi där. Vi möts på parkeringen på den här restaurangen och så liksom, jag är där om en halvtimme, åk dit liksom. Så han börjar knata och mamman och pappan då börjar köra mot mötesplatsen. Och samtidigt som de liksom börjar färdas igen på varsitt håll så fortsätter de att prata i telefon med varandra. Och Brandon berättar hur han så här går igenom terrängen. Han är typ så, jag klättrar över ett staket, jag, du vet, här går en flod, du vet så här. Men så helt plötsligt 47 minuter in i det här samtalet så säger han bara, oh shit, och så dör samtalet. Alltså fatta paniken. Så de är bara så här, hallå, 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 hallå. Och sen så ringer de upp, eller lägger de på och ringer upp med en gång. Och det går fram signaler. Men han svarar inte. Så de ringer och ringer och ringer. Och det går fram signaler men inget svar. Så då börjar de då köra fram och tillbaka på de här vägarna där de är. Runt Lind där han då har sagt att han är. För att se att de kan hitta Brandons bil eller du vet, hitta honom eller vad som helst. Men de hittar då ingenting. Så de åker också till, du vet, mötesplatsen där inne i Lind, men där är han inte heller.
Alltså paniken, alltså den ständiga, den växande paniken.
Ja. Alltså det är så jävla läskigt.
Det är jättehemskt.
Så de går då, alltså det är så jävla hemskt. Så de går då till polisen klockan 6:30 på morgonen. Och då är det typ 4 timmar efter att liksom samtalet har brutits.
Då har de liksom runt hela natten.
Ja. Och de har försökt ringa kompis, alltså vet, de har verkligen så här satt, du vet, de gör allt det de kan innan liksom sista utvägen är att gå till polisen. Och de vill då anmäla honom försvunnen och liksom då liksom många andra gånger vi har hört om så är de bara så här, men snälla, han var liksom ute med sina polare, det är inget konstigt, han är liksom en vuxen man.
Nej, men...
du vet så. av någon anledning i alla fall så dröjer de, senare under liksom den förmiddagen så börjar de i alla fall utreda var han kan ha tagit vägen. Så polisen begär då tillgång till hans telefon, alltså du vet, för att kunna tracka den och sådär. För att kunna se då var han befann sig när han ringde till sina föräldrar. Och det visar sig då att han inte alls befann sig i närheten av Lynn som han hade trott, utan att han var istället i närheten av en stad som heter Taunton, som ligger knappt 25 minuter norr om Lynn. Vilket då, när jag kollar på kartan, det här kanske inte kan se, liksom, men jag tolkar det som att det är på vägen från Canby där han då åkte. Och, men att han då liksom antagligen typ har trott att han har kört snabbare än vad han har gjort. Och så har han liksom bara kommit till tomten. Typ. Så polisen ger sig då till det området för att se vad de kan hitta. Liksom. Och mycket riktigt så hittar de då Brandons Chevrolet Lumina i diket längs en väg. Och det är inget i eller runt bilen som ger några tecken på åt vilket håll han har börjat gå. Du vet, så här, det, marken runt omkring är liksom typ högt gräs, tror jag. Du vet, det finns inga fotspår, det finns ingenting. Och det finns inga ledtrådar i bilen, men det liksom, man ser att det är inget blod, du vet, det är ingenting sånt. Han är inte skadad, och det har han ju heller sagt sina, också sagt till sina föräldrar att han inte är. Men de kan liksom bara bekräfta det. Men den ger liksom polisen inga ledtrådar i princip. En sak som de däremot hittar i bilen som de tycker är konstigt är hans glasögon. De är liksom kvar. Vilket då betyder att han har börjat gå utan dem. Vilket är konstigt, tycker de. För att han är då blind på ena ögat. Exakt. Så han har då gett sig ut i okänd terräng utan liksom alla, eller fulla, sina fulla sinnen, eller man ska säga, som han ska ha. Så polisen står då helt utan några leads, och de tar in sökhundar för att söka av det här, du vet, någon cirkel som de har lyckats ringa in, att de har sett att han har rört sig liksom, när han har börjat gå terrängen. Så hundarna får upp spår efter Brandon, och det visar då, hundarna visar då vägen som han troligtvis har tagit, och det spåret leder dem fram till en flod som heter Yellow Medicine River. Och även om hundarna lyckas plocka upp ett luktspår på andra sidan, så bestämmer man sig för att söka i floden efter Brandon. De letar liksom i floden och runt floden, en bra bit åt båda hållen liksom, från där hundarna har markerat, för att se om han typ har flutit i land eller sådär. Men de hittar inte honom, och de hittar ingenting som tillhör honom. Du vet, inga kläder, de hittar inte hans mobil, de hittar liksom ingenting där. Och hans föräldrar tror inte alls på att han har drunknat. För att även om han då har varit på fest på kvällen tidigare, så har han kanske druckit någon öl. Men de som har pratat med honom säger att han inte påverkat. Så hade han trillat i, hade han nog liksom kunnat ta sig upp.
Yeah.
Och det kan ju vara så att han har slagit i huvudet. Så här, men de tror inte alls på den teorin. Och eftersökningarna är stora liksom. Vid något tillfälle är det 100 frivilliga som är ute och letar efter honom, och sökningarna både avslutas och plockas upp flera gånger på grund av typ så här väder, du vet, det är någon sån harvest period och man inte kan söka, för att i det här området där han har gått så verkar det vara ganska många typ bondgårdar, så att det är så mycket mark liksom som folk då, eller de som äger dem ska då, vad det nu heter, använda sig av. Så att, du vet, det under flera år, eller du vet, kanske inte flera år i början, men det tar liksom, du vet, det stängs ner sökandet, det plockas upp, det kommer snö, du vet, massa sådana grejer. Men man hittar ingenting. Inga fynd, du vet, inga kvarlever, inget alls kan hittas. Så än idag så vet man inte vad som har hänt med Brandon. Tyvärr. Men det finns då ett gäng olika teorier. Utöver den teorin då att han skulle ha drunknat, som man ju då inte kan styrka på något vis eftersom man inte hittade någonting i floden. Som
han sa väl också att han hade gått över en flod?
Ja, det sa han. Exakt.
Ha.
Men den var ganska djup, den här. Alltså, och han kunde ju ha gått någon annanstans och sagt så här. Jag vet inte exakt, men han sa, liksom, han hörde, du vet, vattendrag och sånt när han gick och så där. Så utöver den så finns det då också en teori om att han har försvunnit med egen vilja, och att det här då är liksom orchestrated av honom själv.
Okay. Men inte heller det känns särskilt troligt med tanke på att vet, han ringde sina föräldrar och ville bli hittad. Aha. Så om han liksom försvann med vilja så var det riktigt jävligt gjort mot du vet, sina föräldrar.
Yep.
Och han hade ju också så en väldigt tydlig plan med vad han skulle göra med, du vet, framöver i livet. Så att de föräldrarna var bara så här, nej men det känns inte troligt att han bara skulle gå AWOL liksom, och försöka typ starta sitt nytt liv någon annanstans typ, som den här teorin då hävdar. En annan teori är att han har blivit bortförd av någon mot sin vilja. Det är också oklart vem det är som skulle ha gjort en sån grej och varför i så fall. Och det tänker jag då är en sån grej som man fantiserar om när man själv går i skogen, typ att det är en galning som står och väntar på sitt offer typ, och yep. vet, så här, som en sån riktig skräck.
Som verkligen så skulle vänta i år för att det var så sällan någon gick
exakt.
Förbi.
Typ så.
Yep.
Och det finns en annan teori som är jättesorglig tycker jag, och det är ju alla de också. Men det är då att han skulle ha blivit påkörd i en hit and run, och att personen som körde på honom då skulle ha fått panik och därefter har gjort sig av med hans kropp. Men det som talar emot det är att hans familj var ju i telefon när han sa oh shit. Och det lät liksom inte som att det var
just
en bil
det. Då
som
borde de
tvärnit eller någonting.
Nej, de borde ändå kunnat höra någon liksom komma typ.
Ja, det finns också då en teori, det finns tydligen en hel del vilda djur i Minnesota, och det tänkte jag att jag skulle hinna googla innan, jag gjorde inte det, men jag tänker att det finns så mountain lions eller någonting.
Till exempel.
Men att han då skulle rent av blivit attackerad av ett djur. Polisen hittade ju liksom ingenting som indikerade det heller, då jag tänker att om man blir attackerad av ett djur så finns det väl i alla fall någonting kvar efter den typ.
Men gud vad man hade reagerat, oh shit ändå. Om
det kom ett
om man
djur,
plötsligt ja. Mötte typ ett vilt farligt djur liksom.
Ja, jag vet. Och sen finns det då på Reddit finns det ett gäng olika trådar om det här där en person teoretiserar om att han kanske har trillat ner i en gammal brunn. För enligt den här Reddit-användaren så finns det lite överallt runt om i Minnesota alltså du vet, oanvända brunnar som ligger du vet, under gräs och sånt. Och att han då, du vet, tog ett kliv, oh shit, och faller ner i brunnen.
Oh, fy fan,
så sjukt läskigt. Ja. Den här personen menar också att det var tydligen en person under utredning eller eftersökningarna som vägrade då att låta sin mark genomsökas, vilket då den här Reddit trådskrivaren menar då skulle styrka teorin att Brandon hade dött på den här marken. Det vet man inte.
Nej, det vet man inte.
Men jag tyckte den brunnsteorin typ var ganska stark.
Alltså verkligen.
Och så sjukt hemsk.
Ja, för vet du vad? Då får man ju den här alltså känslan av om man man får ju en sån här ångestscenario i huvudet att man typ har trillat ner i en brunn och typ hör sin mobil ringa.
Ja, och typ han har brutit benet kanske. Så jäkla hemskt. Ja, men som sagt, man vet då inte. Men det finns ett gäng olika teorier. Och efter att Brandon försvann så lyckades hans familj driva igenom en ny lag vid namn Brandon's Law i Minnesota, vilket lite förkortat betyder att polisen ska börja söka efter en person så fort den anmäls försvunnen under dangerous circumstances, oavsett vilken ålder den är i. För att familjen och att det är typ det countyt, den polisen i det countyt som man anmäler dem försvunnen i som ska driva undersökningarna.
Mm.
För att hans föräldrar menar då att de är övertygade om att det hade fått ett annat utfall om ett, det hade påbörjats direkt, och två, det hade varit liksom ett county som drev utredningarna. För det här området där han liksom försvann verkar liksom ligga mellan typ fyra olika.
Så det blev splittrat liksom lite grann.
Exakt. Så att ingen tog typ fullt ägandeskap. Det är så jag tolkar det i alla fall.
Mm.
Men så den lagen är i alla fall giltig i Minnesota idag.
Mm.
Och jag har läst en artikel på grunge.com som är skriven av Jennifer Deutschman som heter The Biggest Brandon Swanson's Theories, What Really Happened. Jag har också läst Vanished in the Dark, Where is Brandon Swanson? Av Jen Baxter på medium.com. flera olika Wikipedia-sidor. The Disappearance of Brandon Swanson Who Drove Into a Ditch and Was Never Seen Again av Patrick Thornton på ranker.com. Jag har lyssnat på podden True Crime Files där avsnittet heter Brandon Swanson, och podden Never Found, Never Forgotten där även det avsnittet heter Brandon Swanson. Och sen har jag hängt på Google Maps lite grann.
Alltid bra. Men alltså, får man inte såna jävla ångestkänslor av... För så många gånger man har typ använt sig av ett telefonsamtal för att skapa en trygghetskänsla,
trygghetskänsla
i en jobbig situation. Och jag fattar att den är liksom en spelad trygghetskänsla. Det är klart att det är bättre än ingenting sådär. Men att man ändå håller fast sig vid det som någon slags krycka typ. Alltså jag hatar de här fallen. När...
Jag vet.
Vad skulle han göra liksom?
Väntat kvar. Alltså...
Ja.
Börja inte gå ut i skogen. Nej. När din bil har pajat. Gör bara inte
Nej,
det.
Gör inte det.
Försök ha en filt i bilen och typ sitt kvar.
Ja. Nej, men verkligen. Vilket fall är det du menar?
Den där, det är ett survivalfall där det är en kille som de tror försvinner. Men det är för att han har kört av vägen och sitter fast i sin bil.
Är det en... Men jag har inte gjort... Jag har gjort... Är det inte en kvinna som gör det i det fallet som jag har gjort?
Kanske det.
Som är typ att hon är... Alltså på väg hem från jobbet bara.
Ja, exakt.
Ja, ja, men det kommer jag ihåg.
Ja, det var en kvinna. Okej, men det var det jag tänkte på.
Jag tänkte också på det här olösta, vad heter de? County Five, som du har gjort.
Just det.
Vad heter de? Yuba eller Tuba eller någonting. Ja, County Five.
Yuba typ, tror jag det var.
Som bara också går iväg i skogen typ. Ugh.
Just det.
Det finns för många sådana fall. Det. Usch, vad sorgligt.
Jag gillar tydligen det. Jag gillar tydligen bilfall.
Ja, men det är ju fruktansvärt. Alltså just, alltså jag och Marcus pratade om det idag nu när vi är på landet typ. Att, så här, att man ändå är, jag är ändå så rädd här. Och att egentligen så, det är ju det här vanliga, man ska ju vara mer rädd i stan. Eller whatever.
Ja,
det är så jävla unlikely att någon skulle vara här. Men det är bara känslan av att så här, jo, men om det är det så är det bara
det
jag och den galningen här, typ.
Ja, jag vet precis.
Nu måste vi sluta prata om det, för att nu sitter jag här med ryggen mot ett mörkt, mörkt fönster och har panik som vanligt. Jag får dricka mer vin. Sluta!
Hemskt och väldigt konstigt.
Ja, så som saker är i mord mot mords värld på något sätt. Men du, nästa vecka, vanligt avsnitt.
Jajamän.
Tills dess, håll till godo med det här. Håll till godo med Patreon-avsnitt. Så hörs vi snart igen. Och ha en underbar sommar så länge.
Det får ni verkligen ha.
Hej då! Hej då!
En del av